Kapitel 1. Lejonet på berget. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går, och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir myter, och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov återkommer. I en ålder vilken somliga kallade tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind bland de förtorkade träddungarna på Carhaynes kullar. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men det var en början. Västerut blåste denna vind, förbi övergivna byar och bondgårdar. Många av dem bara högar av förkolnat trä. Krig hade härjat Carhaynes, inbördeskrig och yttre fiender, invasion och kaos. Och trots att det var över nu, i den mån det var över, var det bara en handfull som hade börjat återvända till sina hem. Vinden bar inte med sig någon fukt, och det lilla som landet hade kvar försökte solen bränna bort. Vid stranden av floden Arinrin låg den lilla köpingen Merone, och på andra sidan den större staden Arringill. Här korsade vinden floden och fortsatte in i Andor. Båda samhällena kokade i hettan, och även om bönerna om regn var fler i Arringill, där flyktingar från Carhaynes var hoppackade innanför murarna likt fiskar i en tunna, så sände även soldaterna som var stationerade kring Merone många bön till skaparen. Ibland drucket och ibland innerligt. Vintern borde ha börjat ta landet i sitt grepp. Den första snön borde ha fallit för länge sedan. Och människorna fruktade skälet till att det inte var så. Även om det var få som vågade klä sina farhågor i ord. Västerut blåste vinden. På sin väg fick den trädens torra löv att prassla och krusade ytan på allt smalare bäckar inramade av hård lera. I Andor fanns inga svartnade ruiner, men byborna tittade nervöst på den uppsvällda solen och bönderna försökte undvika att se på fälten där inga höstgrödor frodades. Vidare västerut, tills vinden passerade över Caimlin, där den lyfte två baner uppsatta över det kungliga palatset. Det låg i hjärtat av gamla staden, byggd av Ogier för länge sedan. Ett av baneren hade blodröd botten, och på den avtecknade sig en cirkel delad av en slingrande linje. Ena halvan var vit, den andra svart, lika mörk som den vita var ljus. Det andra baneret målade en lång snövit linje över den blå himlen. På den avbildades ett sällsamt väsen, lik en väldig röd och gyllenfjällad orm, fast med fyra ben, gyllene man och ögon som solen själv. Det såg ut som om varelsen red på vinden. Vilket av baneren som injagade störst fruktan var inte lätt att säga. Ibland kunde man finna hopp i det hjärta där fruktan också hade sin hemvist. Hopp om frälsning och fruktan för undergång, båda från samma källa. Många sa att Caimlin var världens näst vackraste stad, och inte bara folk från Andor som ofta till och med satte den framför självaste Tarvalon. Höga, runda torn tågade runt den mäktiga yttermuren av grå sten med strimmor i vitt och silver. Och innanför reste sig en högre torn samt vita och gyllene kupoler som glimmade i den skoningslösa solen. Staden klättrade upp för kullen mot sin mittpunkt. Den uråldriga gamla staden. Runt denna löpte ännu en mur, skinande vit, som omslöt gamla stadens egna torn och kupoler. Skimrande i purpur, vitt och guld, eller glittrande mosaik, blickade de ned över nya staden, byggd för gott och väl 2000 år sedan. Gamla staden var Caimlins hjärta. Inte bara för att den utgjorde stadens geografiska mitt, och på samma sätt var gamla stadens hjärta det kungliga palatset. Ett sagoslott med snövita spiror, gyllene kupoler och stenarbeten som såg ut som finaste spetsknypplerier. Ett hjärta som slog i skuggan av de båda baneren. Rand stod med bar överkropp, nästan på tå, lika omedveten om att han befann sig på en av palatsets borggårdar som han var om åskådarna bland kolonnaderna runt omkring. Hans hår låg klistrat mot gässan och svetten fortsatte pärla ner över hans bröst. En glödande värk strålade från det halvläkta runda ärret i hans sida, men han vägrade att kännas vid det. Runt hans underarmar tvinnade sig likadana varelser som den på baneret, metalliskt glittrande i rött och guld. Eilfolket kallade dem för drakar och andra hade också börjat använda ordet. Han var vakt medveten om bilden av en häger som var inbränd i hans handflator, en i vardera handen. Men endast därför att han kunde känna dem mot det långa fästet på sitt övningssvärd av trä. Han var ett med svärdet, gled mjukt mellan de olika positionerna utan att tänka. Allt medan hans stövelsulor skrapade mjukt mot de vita stenplattorna. Lejonet på berget blev till månens skära, som i sin tur blev morgonens torn, utan att tänka. Fem svettiga män med nakna överkroppar cirklade kring honom, vaksamt skiftande från ett fäktningsmönster till ett annat. Deras övningsvärd följde med i rörelserna. Dessa män var allt han egentligen var medveten om. Självsäkra män med hårda ansikten, de bästa han kunnat finna hittills. De bästa han mött sedan Lärn försvann, utan att tänka, precis som Lärn hade lärt honom. Han var ett med svärdet, ett med de fem männen. Plötsligt gjorde han ett utfall och de fem männen rörde sig snabbt för att hålla honom kvar i mitten. Vid just det ögonblick då balansen i formationen hotade att brytas, när åtminstone två av de fem hade börjat röra sig på ett sätt som skulle bryta den, snodde han runt mitt i ett steg och var plötsligt på väg åt andra hållet. De försökte reagera, men det var redan för sent. Med en kraftig smäll fångade han upp ett nedåtriktat hugg med sitt eget övningsvärd. En klinga av tunna sammanbuntade träpinnar och på samma gång träffade han högra foten på mannen på andra sidan. En kar med gråsprängt hår i magen. Mannen vek sig dubbel med ett stön. Med sin egen klinga låst mot sin motståndares tvingade Rand denna att vända sig och sparkade den dubbelvikte mannen igen när de vred sig runt. Den gråhårige sängnade ner, flämtande efter luft. Rands motståndare, en man med knäckt näsa, gjorde ett försök att backa undan för att kunna använda sitt svärd. Men detta lämnade Rands klinga fri att röra sig i spiral kring hans. Klängrankan ringlar sig och ger honom en stöt i bröstet, tillräckligt hård för att få honom att tappa fotfästet. Allt detta hade bara tagit några hjärtslag, tillräckligt få för att de tre återstående först nu skulle börja närma sig. Den första, en snabb, undersättsig liten man, utstötte ett vrål och tog trots sin kroppsbyggnad ett språng över mannen med den knäckta näsan när denne föll till marken. Rands övningsvärd träffade honom över smalbenet och fick honom att nästan falla omkull. Nästa slag tog över ryggen och drev ner mannen på marken. Sålunda var det bara två kvar, men det var de två bästa. En smal humlestört i kar vars svärd rörde sig som tungan på en orm och en massiv man med rakat huvud som aldrig gjorde några misstag. De delade genast upp sig för att ta Rand från varsitt håll. Men han väntade inte. Snabbt vände han sig mot den magre mannen. Han hade bara ett par ögonblick på sig innan den andra skulle ha tagit sig runt de fallna. Den magre var inte bara snabb utan skicklig också. Rand lockade de bästa kämparna med guld och de kom. Han var lång för att vara Andor-man, även om Rand var en handsbredd högre. Men i svärdskamp hade kroppslängden föga betydelse. Styrka hade det ibland. Rand gjorde ett hetsigt utfall mot den magre, vars avlånga anletsdrag spändes när han var tvungen att backa. Bildsvinet rusade ner för berget, slog genom särandet av sidenförhänget och bröt den treuddiga blixten. Knippen av träspön slog hårt mot sidan av mannens hals. Han föll med ett halvkvävt stön. Rand kastade sig omedelbart ned i en högergående rörelse och rullade upp på knä med klingan vinande i floden undergräver stranden. Den skallige var inte snabb, men på något sätt hade han förutsett detta. Och just som Rands svärd var på väg mot mannens mellangärde träffade den andres klinga honom i huvudet med en smäll. Ett ögonblick vajade Rand till, förblindad av svarta fläckar som dansade för hans syn. Sen skakade han på huvudet i ett försök att få synen att klarna och använde övningsvärdet som stöd för att ta sig på fötter. Mannen med den rakade gässan iakttog honom vaksamt, tungt flåsande. Ge honom betalt, sa Rand, och vaksamheten lämnade den rakades ansikte. Onödig vaksamhet. Som om Rand inte hade lovat en extra dagslön till den som lyckades träffa honom, och tredubbelt betalt för den som besegrade honom i envig. Det var hans sätt att försäkra sig om att ingen höll igen för att smickra draken återfödd. Han frågade aldrig om deras namn, och om de tog illa upp var det bara av godo. Det fick de kanske att anstränga sig än mer. Han ville ha motståndare att mäta sig mot, inte nya vänner. De vänner han redan hade skulle en dag förbanna den dag de mött honom, om de inte redan gjorde det. De andra hade också börjat röra på sig nu. När någon blivit dödad skulle han ligga kvar där han låg tills allt var över. Lika mycket till hinders som ett verkligt lik skulle vara. Men den undersättsige var tvungen att hjälpa mannen med det gråsprängda håret upp nu. Och han hade själv svårighet med att stå upp utan hjälp. Den gänglige mannen vred huvudet fram och tillbaka med en plågad grimas. Det skulle inte bli mer träning idag. Ge dem betalt allihop. Applåder och lovord hördes från åskådarna som stod bland de smala, räfflade kolonnerna. Det var adelsmän och adelsdamer, klädda i färgstarka sidenskrudar som tyngdes av konstrika broderier och tränsar. Rand grimaserade och kastade svärdet åt sidan. Detta anhang hade varit stövelslickare åt först Gabriel när drottning Morgase, deras drottning, i praktiken hade varit fången i detta palats, hennes palats. Men Rand behövde dem, för stunden. Griper du törnesnåret sticker du dig, tänkte han. Åtminstone hoppades han att det var hans tanke. Charlin, den seniga, vithåriga ledarinnan för Rands livvakt av spjutjungfrur, tillika anförare för alla Ales spjutjungfrur på denna sida av världsryggen, plockade fram en guldmarker från Tarvalon ur bältespåsen och kastade myntet med en grimas som spände i ett otäckt ärr på ena sidan av hennes ansikte. Spjutjungfrurna tyckte inte om att Rand handskades med svärd, inte ens när det bara var ett övningsvapen. De tyckte inte om svärd, av vilken sort det vara månde. Det gjorde ingen Ale. Mannen med det rakade huvudet fångade myntet och besvarade Charlins hårda, blåögda blick med en försiktig bugning. Alla var försiktiga när de hade att göra med jungfrurna. De var klädda i rockar, snäva byxor och mjuka snörstövlar vars bruna och grå nyanser fick dem att smälta in i Ale-öknens ofruktsamma landskap. Vissa av dem hade även börjat bära gröna färger för att passa in i det som de trots torkan kallade för våtländerna. Jämfört med Ale-öknen var det fortfarande vått här. Innan de lämnade öknen var det få av Ale-krigarna som sett någon vattensamling som var större än att de kunde kliva över den. Och det hade utkämpats många bitter fejd över pölar som var två eller tre steg breda. I likhet med alla Ale-krigare och i likhet med de 20 andra spjutjungfrur som befann sig på gårdsplanen var Charlin kortklippt, bortsett från en lång tofs i nacken. Hon bar 3 korta spjut och en rund lädersköld i vänsterhanden. Och vid hennes bälte hängde en kraftig, spetsig kniv. I likhet med alla älgkrigare, från de äldsta och ner till samma ålder som Jalani, en knappt 16-årig flicka som fortfarande hade barnhullet kvar på kinderna, var Shalin välförfaren i användandet av dessa vapen och skulle göra bruk av dem vid minsta provokation, åtminstone som människorna på den här sidan drakmuren såg det. De andra spjutjungfrorna bevakade allt, alla människor, varje fönster med genombrutna skärmar och varje balkong av ljus sten, varje skugga. Vissa hade korta böjda hornbågar med pilar mot bågsträngen och fler redo i de fullproppade koger de bar vid bältet. Far Darish May, spjutets jungfrur, uppbar den heder som tillkom profetiornas Kar Akarn, om också ibland på sitt eget besynnerliga vis. Och ingen av dem skulle tveka att dö för att Rand skulle leva. Tanken fick hans mage att koka i sina egna syror. Shalin fortsatte att kasta ut guldmynten med samma ilskna min. Det roade Rand att använda Tarvalon-marker till denna utgift. Ytterligare ett till den skallige, ett var åt de andra. Eil betraktade de flesta våtlänningar med samma förakt och skepsis som de ägnade svärd. Och det omfattade alla som inte var född och uppfostrad som Eil. För de flesta Eil skulle detta även ha gällt Rand, trots att han hade Eil-blod i sina ådror. Men nu hade han sina drakar runt armarna. En drake var ett tecken på att man var klanhövding, och den förtjänades genom att med ren viljestyrka trotsa döden. 2 drakar var tecknet för Kar Akarn, hövdingarnas hövding, han som kommer med gryningen. Och spjutjungfrorna hade andra skäl att ge honom sitt gillande. Männen samlade ihop sina övningssvärd, skjortor och rockar och drog sig bugande därifrån. Kom tillbaka imorgon, ropade Rand efter dem. Tidigt. Med än djupare bugningar visade de att de hade hört befallningen. Innan de 5 männen hade hunnit lämna borggården kom de andoranska ädlingarna utströmmande från kolonnaderna. En våg av siden i regnbågens alla färger som slöt upp kring Rand medan de baddade sina svettiga ansikten med spetskantade näsdukar. Använd vad du måste använda eller låt skuggan uppfylla världen. Det var Moraine som hade sagt det till honom. Han föredrog nästan Carhaniernas och Tyreniernas ärliga motstånd framför det här anhanget. Ärliga. Det var nästan så att han brast i skratt. Ni var fantastisk, viskade Arimilla andlöst och la lätt handen på hans arm. Så snabb, så stark. Hennes stora bruna ögon såg ut att vara ännu närmare smältpunkten än vanligt. Tydligen var hon enfaldig nog att tro att han skulle falla för hennes taktik. Hennes gröna långklänning, täckt med vinrankor broderade i silvertråd, var med andoranska mått mätt djupt urringad, vilket innebar att en liten del av bysten skymtade fram. Hon var tämligen vacker, men utan vidare gammal nog att vara hans mor. Ingen av dem var yngre, några äldre, men likväl tävlade de alla om att få slicka Rands stövlar. Ett magnifikt skådespel, ersnåd draken. Elenia mer eller mindre föste Arimilla åt sidan med armbågen. Det inställsamma leendet såg besynnerligt ut på den honungsblonda kvinnans varglika anlete. Hon hade rykte om sig att vara en riktig ragata. Fast inte i Rands närhet naturligtvis. Aldrig i Arndors hela historia har det funnits någon svärdskämpe som skulle kunna mäta sig med er. Till och med Shuran Merivale, som var Arthur Hökvinges främste general och make till Ishara, den första drottningen på lejontronen. Till och med han dog när han mötte bara 4 andra svärdskämpar. Lönnmördare under 100-årskriget 23 år. Fast han döda alla fyra. Elenia gick sällan miste om ett tillfälle att visa upp sin kunskap om Andors historia. Särskilt i föga kända områden som det krig som brutit sönder Arthur Hökvinges kejsardöme efter monarkens död. Idag lät hon åtminstone bli att tillfoga några belägg för sina anspråk på lejontronen. Bara lite tur på slutet, inflikade Elenias make Jared jovialist. Han var en fyrkantig kar, ovanligt mörk för att vara andoran. Broderade slingor och gyllene vildsvin, huset Sarans vapenmärke, täckte manschetterna och den långa kragen på hans röda rock. Och på Elenias klänning, i samma röda nyans, pryddes ärmarna och den höga halslinningen med Andors vita lejon. Rand undrade om hon trodde att han inte skulle känna igen lejonen för vad de var. Jared var huvudman för sitt hus, men äregirigheten var hennes och det var hon som sporrade sin make. Fantastiskt, ers nåd draken, sa Karin rakt på sak. Hennes skimrande grå klänning var sydd i ett snitt lika strängt som hennes anletsdrag. Men på ärmarna och kring follen översållad med silvertränsar som passade väl ihop med de grå slingorna i hennes mörka hår. Ni måste tveklöst vara världens främste svärdskämpe. Orden till trots var den bastanta kvinnans blick hård som ett hammarslag. Om hennes intelligens kunde mäta sig med hennes hårdhet skulle hon ha varit en farlig kvinna. Nen var en slank kvinna med vacker ljus hy, stora blå ögon och tjocka vågor av svart glänsande hår. Men den hånfulla min som hon riktade mot de fem svärdkämparna på väg från gården lämnade aldrig hennes ansikte. Jag anar att de gjorde upp allt sammans i förväg så att en av dem skulle kunna träffa er. De kommer att dela det extra myntet sinsemellan. Till skillnad från Elenia nämnde denna blåklädda kvinna som hade huset Aravs tre silvernycklar broderade längs klänningens långa ärmar aldrig sina egna anspråk på tronen, inte inom hörhåll för Rand. Hon låtsades vara nöjd med sin plats som överhuvud för ett anrikt adelshus. Men det var som om en lejoninna försökt verka nöjd med en roll som tamkatt. Kan jag alltid lita på att mina fiender inte ska samarbeta? Frågade han med låg röst. Nen försökte förbluffad komma på ett svar. Hon var ingalunda dum, men hon tycktes anse att alla som motsatte sig henne skulle falla över ända så snart hon gick till motangrepp och verkade ta det som en personlig förolämpning om så inte skedde. Utan att ta notis om ädlingarna räckte en av spjutjungfrorna fram en tjock handduk för att Rand skulle kunna torka av sig svetten. Den rödhåriga kvinnan hade ett hetsigt humör men var kort för att vara ale och det retade henne att vissa av dessa våtlandskvinnor var längre än hon. Huvudparten av spjutjungfrorna kunde se de flesta av männen här i ögonen utan att böja nacken. Andoranerna gjorde sitt bästa för att ignorera henne också, men misslyckades skändligen genom att på ett mycket uppenbart sätt rikta blicken åt andra håll. Enaila gick därifrån som om de vore osynliga. Tystnaden blev inte långvarig. Ni är vis, ers nåd draken, sa först Lit med en blygsam bugning och lätt rynkad panna. Överhuvudet för Anshars hus var smäcker som en svärdsklinga och lika stark, klädd i en gul rock med guldtränsar. Men allt för oljigt inställsam, överhuvudtaget allt för oljig. Det enda som någonsin störde den släta ytan var dessa små rynkor som dök upp då och då. Men han var knappast ensam om att ge Rand fundersamma blickar. Alla såg dem ibland med undrande, vantrogna blickar på draken återfödd som stod här mitt bland dem. Ens fiender samarbetar förr eller senare. Man måste fastställa deras identitet innan de hinner göra det. Än mer lovord över Rands visdom kom från först Henren, en kraftig skallig man med hård blick, och från den grålockiga förstinnan Carlys med öppna anletsdrag och bedrägligt sinne. Likså från den tjocka, fnittriga Derilla, den tunnläppade, nervösa Elgar och nästan ett dussin andra som hade tigit medan de mäktigare bland dem talat. De lägre ädlingarna tystnade genast när Enaila återigen öppnade munnen. Det är alltid svårt att veta vilka som är ens fiender innan de ger sig till känna, och då är det ofta för sent. Hennes make nickade förnumstigt. Jag har alltid sagt, tillkännagav Nyen, att den som inte är för mig är emot mig. Det har visat sig vara en god regel. De som inte vill bekänna färg kanske väntar på att man ska vända ryggen till så att de kan sticka dolken igen. Det var ingalunda första gången som de försökte säkra sina egna positioner genom att kasta misstankar över alla ädlingar som inte var bland dem. Och Rand önskade att han kunnat få stopp på dem utan att behöva säga det rakt ut. Deras försök att spela husens spel var kraftlösa jämfört med Carhaniernas, eller för all del Tyreniernas, sluga manövrer, och därtill irriterande. Men det fanns vissa tankar som han inte ville att de skulle tänka ännu. Hjälpen visade sig till hans förvåning komma från den vithårige först Nashin, överhuvud för Carons hus. En ny Jerome, sa denne. Det lismande leendet fann sig illa till rätta på hans smala, magra ansikte. Han ådrog sig förargade blickar, till och med från några av de lägre ädlingarna, innan de hann hejda sig. Nashin hade inte varit helt vid sina sinnen sedan Rand kom till Caimlin. Istället för svärdet och stjärnan, det vapenmärke som tillhörde hans hus, var Nashins kragsnibbar orimligt nog prydda med broderade blommor, måndroppar och kärleksknutar. Och ibland hade han en blomma instucken i sitt tunna hår, som vore han en bondpojke på friarståt. Huset Caron var emellertid allt för mäktigt för att ens Jared eller Nain skulle kunna fösa honom åt sidan. Nashins huvud guppade upp och ner på den magra halsen. Er fäktningskonst är överväldigande, er snåd draken. Ni är en ny Jerome. Varför? Ordet skar genom borggården och framkallade missbelåtna miner på andoranernas anleten. Davran Bashir var verkligen ingen andorman, vilket tydligt syntes på hans sneda, nästan svarta ögon, den krökta örnäsan och den tjocka, gråsprängda mustaschen som böjde sig likt ett par horn ned på ömse sidor om hans breda mun. Han var slank och föga längre än Enaila, klädd i en kort grå rock med silverbroderier på både manschetterna och slagen och säckiga byxor som var nedstoppade i ett par höga kragstövlar. Medan andoranerna betraktat svärdskampen stående hade generalmarschalken av Salde låtit släpa ut en tung, guldsmyckad stol till borggården. Där hade han satt sig till rätta med ena benet slängt över ett av armstöden och sitt svärd vridet så att fästet med sin ringformade knapp var bekvämt inom räckhåll. Hans mörka ansikte glänste av svett, men han tog lika lite notis om det som om andoranerna. Vad menar du? Frågade Rand. All denna träning med svärdet, sa Bashir med otvunget tonfall, och med fem män. Ingen tränar med fem motståndare. Det är dåraktigt. Förr eller senare ligger din hjärna utspilld på marken efter just en sån dust, trots att det bara är övningssvärd och allt sammans till ingen nytta. Rands käke spändes. Jerome besegrade 10 stycken en gång. Bashir bytte ställning på sin stol och lät höra ett skratt. Tror du att du ska leva tillräckligt länge för att bli lika skicklig som historiens största svärdkämpe? Arga muttranden hördes från andoranerna. Spelad vrede, det var Rand helt övertygad om. Men Bashir brydde sig inte om det. Du är trots allt den du är. Plötsligt rörde han sig som en stålfjäder Dolken som han dragit medan han vred på sig var på väg mot Rands hjärta med blixtens hastighet. Rand rörde inte en muskel. Istället grep han Shaidin, den manliga hälften av urkällan, utan att tänka mer än han tänkte när han andades. Shaidin forsade in i honom och med den kom den svartes smitta, en lavin av rutten is, en störtflod av stinkande smält metall. Vågen försökte krossa honom, skölja bort honom, och han red på den likt en man som balanserar på toppen till ett rasande berg. Han ledde kraften, ett enkelt flöde av luft som virade sig om dolken och stoppade den en armslängd från hans bröst. Han var omgiven av tomhet och mitt i tomrummet svävade han själv, fjärran från tankar och känslor. Dö! Utropade Jared som drog sitt svärd i det att han rusade mot Bashir. Lir, Henren, Elgar, alla de andoranska furstarna hade dragit sina svärd, till och med Nashin, även om det såg ut som om han skulle tappa sitt. Spjutjungfrorna hade virat sina chofas om huvudena och svarta slöjor dolde deras ansikten upp till de blå eller gröna ögonen när de höjde sina långspetsade spjut. Eil beslöjade sig alltid innan de dödade. Stopp, röt Rand, och alla stannade tvärt. Andor-männen blinkade förvånat medan jungfrorna bara stod kvar, stelnade mitt i rörelsen. Bashir hade inte rört sig igen, bortsett från att luta sig tillbaka på sin stol, fortfarande med benet krokat över armstödet. Rand plockade dolken ur luften med ena handen och släppte urkällan. Trots att smittan fick det att vända sig i magen på honom, denna smitta som förr eller senare förgjorde alla män som ledde kraften, så var det svårt att släppa taget. Med Shaidin inom sig såg han klarare, hörde skarpare. Det var en paradox som han inte kunde begripa. Men när han svävade i detta synbarligen ändlösa tomrum, avskärmad från känslor och kroppsliga förnimmelser, var samtidigt alla hans sinnen mångfald förstärkta. Utan kraften kändes det som om han levde bara till hälften, och en del av smittan dröjde sig kvar utan att längre mildras av Shaidins glans. Den livsfarliga glans som skulle bli hans död om han vek en tum i sin kamp med den. Medan han sakta vred dolkens hornhandtag mellan händerna gick han bort till Bashir med långsamma steg. Hade jag dröjt ett ögonblick, sa han med låg röst, så skulle jag vara död nu. Jag kan döda dig där du sitter nu, utan att någon lag, vare sig i Andor eller annorstädes, skulle säga att jag handlat fel. Han var redo att göra det, insåg han nu. Ett kallt ursinne hade tagit Shaidins plats. Några veckors bekantskap ursäktade inte detta. Blicken i Shaldenens sneda ögon var lika lugn som om han suttit i sitt eget trygga hem. Det skulle inte min hustru uppskatta. Inte du heller för den delen. Daira skulle förmodligen ta kommandot och ge sig ut för att jaga Tame igen. Hon gillar inte att jag gått med på att följa dig. Rand skakade långsamt på huvudet. Mannens lugn fick äggen på hans vrede att trubbas av och hans ord hade samma effekt. Han hade blivit förvånad över att alla ädlingar bland Bashirs 900 beridna män hade tagit med sig sina hustrur och de flesta av de ofrälse officerarna likaså. Rand förstod inte hur man kunde ta med sig sin hustru in i farans käftar. Men i Shaldi var seden sådan, utom när krigstågen förde in i stora fördärv. Han undvek att se på spjutjungfrorna. De var krigare ända ut i tånaglarna, men de var kvinnor också. Och han hade lovat att inte hindra dem att möta faran, ens om den kunde innebära döden. Däremot hade han inte lovat att godta detta godvilligt, och det slet i hans själ, men han höll sina löften. Han gjorde vad han måste göra, även om han hatade sig själv för det. Med en suck kastade han dolken åt sidan. Din fråga, sa han hövligt. Varför? Därför att du är den du är, sa Bashir rättframt. Därför att du, och dessa män som du samlar kring dig, förmodar jag, är vad du är. Bakom sig hörde Rand nervöst fotskrap. Hur de än försökte lyckades aldrig andoranerna dölja sin förskräckelse över den amnesti han utfärdat. Du kan göra vad du gjorde med den där dolken varje gång, fortsatte Bashir i det han drog ned benet från armstödet och böjde sig framåt. Men för att någon lönnmördare ska nå dig måste han först ta sig förbi dina ejlkrigare och mina soldater för den delen. Bah! Om någonting lyckas ta sig nära dig kommer det inte att vara en människa. Han slog ut med armarna och lutade sig åter tillbaka. För all del. Om du vill öva fäktning så gör det. En man behöver träning och avslappning dessutom. Men låt inte någon krossa skallen på dig. Det är alldeles för mycket som hänger på dig. Och jag ser inga Aesir Deer som kan hela dig i närheten. Mustaschen dolde nästan hans plötsliga flin. Om du dör tror jag dessutom inte att våra andoranska vänner kommer att upprätthålla sitt varma mottagande av mig och mina mannar. Andoranernas svärd var tillbaka i sina skidor, men deras blickar var fortfarande fästa på Bashir och de utstrålade allt annat än kärlek. Det hade ingenting att göra med hur nära han varit att döda Rand. Vanligen röjde deras ansikten inget av vad de kände inför Bashir när denne var närvarande, trots att han var en utländsk härförare med sina trupper på Andors mark. Draken återfödd önskade ha Bashir här, och de skulle ha lett mot en myrdrail om det var vad draken återfödd ville. Men om Rand skulle vända sig mot honom, då fanns det inga skäl att hålla kvar sitt ljus under skeppan. De var gamar som varit redo att förtära Morgase innan hon ens var död, och de skulle gladeligen kasta sig över Bashir om de fick minsta tillfälle, och över Rand. Han såg sannoliken fram emot att kunna göra sig kvitt dem. Det enda sättet att leva är att dö. Tanken dök plötsligt upp i hans huvud. Detta var någonting som han en gång talat om för honom på ett sånt sätt att han måste tro på det. Men tanken var inte hans. Jag måste dö. Döden är det enda jag förtjänar. Han vände sig bort från Bashir samtidigt som han slog händerna om huvudet. På ett ögonblick hade Bashir kommit upp från sin stol och tagit ett fast grepp om Brands skuldra, fast den var i jämn höjd med hans gässa. Vad är det fatt? Var det där slaget verkligen hårt nog att spräcka skallen på dig? Det är ingen fara. Rand lät händerna falla. Det hade inte gjort ont. Det gjorde det aldrig, utan det var bara chocken över att höra en annan mans tankar i sitt eget huvud. Det var inte bara Bashirs uppmärksamhet han hade fångat. De flesta av spjutjungfrurna iakttog honom lika vaksamt som de bevakade borggården, särskilt Enaila och Shumaira, en guldhårig kvinna som var längst av dem alla. De båda skulle förmodligen komma med något örtte av ett eller annat slag så snart de var färdiga med sina plikter och vakta över honom som hökar tills han druckit upp det. Elenaya, Nayen och de andra andoranerna andades tungt och grep hårt om kjolar och rockar medan de betraktade Rand med den storögda skräcken hos dem som är rädda att de bevittnar de första tecknen på utbrytande vansinne. Det är ingen fara, sa han ut mot borggården. Men det var bara spjutjungfrurna som slappnade av. Enaila och Shumaira verkade fortfarande spända. Ail brydde sig inte om draken återfödd. För dem var Rand Kar Akarn, den som enligt profetian skulle ena dem och krossa dem. Detta tog dem med fattning, även om det oroade dem. Och med samma fattning tog de att han ledde kraften och allt vad det kunde innebära. De andra, våtlänningarna, tänkte han torrt, kallade honom för draken återfödd, och de begrundade aldrig vad det innebar. De trodde att han var den pånyttfödde Luce Tharwin Telamon. draken, mannen som hade förseglat hålet in till den svartes fängelse och därmed satt punkt för skuggans krig för mer än 3000 år sedan. Satt punkt för sagornas ålder dessutom, när den svartes motangrepp fick Sidin att bli besmittad och alla män som kunde leda kraften blev vansinniga. Vilket hade börjat med Luz Tharyn Talamon själv och hans de hundrades brödraskap. De kallade Rand för draken återfödd, men anade aldrig att en del av Luz Tharyn Talamon kunde vistas i hans huvud. Lika galen som den dag då han inlett vanvettets tid och världsfallet. Lika galen som någon av alla dessa manliga Aesir som hade härjat världens yta tills den inte längre gick att känna igen. Det hade varit en långsam process, men ju mer Rand lärde sig om kraften, ju starkare han blev i att bruka Sidin, desto starkare blev också Luz Tharyns röst och desto hårdare måste Rand kämpa för att hindra en död mans tankar från att ta befälet över hans medvetande. Det var ett skäl till att han tyckte om fäktningsövningarna. Frånvaron av tankar var en mur som gjorde att han kunde förbli sig själv. Vi måste hitta en Aesir, muttrade Bashir. Om de där ryktena talar sanning, ljuset bränner mina ögon. Jag önskar att vi aldrig släppt ifrån oss den vi hade. Många människor hade lämnat Caimlyn under dagarna efter det att Rand och hans ale-krigare hade intagit staden. Själva palatset hade nästan tömts över en natt. Det fanns människor som Rand skulle ha velat hitta. Människor som hade hjälpt honom, men de hade alla försvunnit. Det hände fortfarande att folk slank iväg. En av dem som flytt under de första dagarna hade varit en ung Aesir. Tillräckligt ung för att hennes ansikte ännu inte skulle ha fått det karaktäristiskt tidlösa utseendet. Bashirs män skickade bud när de hittade henne på ett värdshus. Men när hon blev varse vem Rand var hade hon skrikande sprungit därifrån. Bokstavligen skrikande. Han hade inte ens fått reda på hennes namn eller Aya. Det ryktades att ännu en Aesir vistades i staden. Men 100 olika rykten florerade i Caimly nu. Kanske 1000. Vart och ett orimligare än det förra. Att någon av dem skulle leda dem till en Aesir var sannerligen orimligt. Ale-patruller runt staden hade sett flera Aesir som passerat förbi Caimlyn. Men alla hade uppenbarligen haft bråttom någon annanstans och inte varit det minsta lockade av att ge sig in i en stad som intagits av draken återfödd. Skulle jag kunna lita på någon Aesir? Frågade Rand. Det var bara huvudvärk. Mitt huvud är inte så hårt att det inte verkar en aning när någon slår mig i det. Bashirs fnysning var så kraftig att det fladdrade i hans tjocka mustascher. Ditt huvud må vara hårt eller mjukt. Förr eller senare lär du bli tvungen att lita på Aesir. Utan dem kommer du aldrig att få alla riken att sluta upp bakom dig. Om du inte vill ta allihop med vapenmakt. Det är sådana tecken folk letar efter. Det spelar ingen roll hur många profetior de hör att du har uppfyllt. De kommer likväl att vänta på att Aesirna ska godkänna dig. Jag kommer inte att kunna undvika strid ändå, och det vet du, sa Rand. Vitrockarna lär knappast hälsa mig välkommen till Amadeusia, även om Aelron skulle vara villig till en allians. Och Samael kommer sannligen inte att lämna ifrån sig Ilien godvilligt. Samael och Ravin och Mogedin och... Han tvingade brutalt bort tanken ur sitt medvetande. Det var inte lätt. De kom utan förvarning och det var aldrig lätt. En duns fick honom att se sig om över axeln. Arimilla låg i en hög på stenläggningen medan Carind låg på knä för att dra ner kjolarna över hennes anklar och gnugga hennes handleder. Elgar svajade till som om han skulle göra Arimilla sällskap. Och varken Nashin eller Elenaya verkade särskilt mycket bättre däran. Vad gällde de övriga såg de flesta spyfärdiga ut. Detta var en reaktion som kunde frambringas av att man nämnde de förlorade. Särskilt sedan Rand hade talat om för dem att först Gabriel i själva verket hade varit Ravin. Han visste inte hur mycket de faktiskt trodde på, men blotta tanken på möjligheten var nog för att få de flesta knän att mjukna. Mest förvånade var de över att de fortfarande var i livet. Om han hade trott att de medvetet tjänat en av... Nej, tänkte han. Även om de hade vetat det, även om de allesammans vore mörkvänner, så skulle du ändå ha använt dem. Ibland kände han sån avsmak för sig själv att han faktiskt var redo att dö. Han sa i varje fall sanningen. Eisedena försökte hemlighålla att de förlorade var fria. De fruktade att vetskapen om detta skulle bringa än mer kaos och panik. Rand försökte sprida sanningen. Kanske skulle folk drabbas av panik, men de skulle hinna hämta sig. Om Eisedena fick sin vilja fram skulle kanske vetskapen och paniken komma allt för sent för att någon skulle kunna hämta sig. Dessutom hade människorna rätt att veta vad de stod inför. Ilian håller inte ut länge, sa Bashir. Rand vände genast blicken tillbaka till honom, men Bashir hade allt för många fälttåg bakom sig för att yppa sånt som inte borde sägas inom hörhåll för andra. Han förde bara samtalsämnet bort från de förlorade. Fast om de förlorade, eller någonting annat, gjorde Davran Bashir nervös, så hade åtminstone inte Rand sett några tecken på det ännu. Ilian kommer att knäckas som en nöt av ett hammarslag. Du och Mert har lagt upp en god plan. Planens huvuddrag hade varit Rands verk, men Mert och Bashir hade fyllt den med alla de tusen detaljer som skulle få den att fungera. Mert mer än Bashir. En intressant ung man, Mert Cawthon, sa Bashir eftersinnande. Jag ser fram emot att få tala med honom igen. Han vill aldrig tala om vem han har studerat hos. Aglmar Jagged. Jag har hört att ni båda varit i Shainar. Rand sa ingenting. Merts hemligheter var hans egna och ingen annans, så Rand visste själv inte säkert vad de dolde. Bashir la huvudet på sned och krafsade sig i mustaschen med ett finger. Han är ung för att ha studerat hos någon alls. Inte äldre än du. Har han hittat ett bibliotek någonstans? Jag skulle gärna se de böcker han har läst. Du får fråga honom själv, sa Rand. Jag vet inte. Han förmodade att Mert hade läst en bok någon gång någonstans. Men Mert var inte särskilt intresserad av böcker. Bashir bara nickade. När Rand inte ville tala om en sak brukade Bashir för det mesta lämna ämnet i fred. För det mesta. Nästa gång du gör någon av dina utflykter till Carhain kan du väl ta med dig den gröna systern som är där. Egwen, säger det. Jag har hört Eilkrigarna prata om henne. De säger att hon också kommer från din hemby. Henne skulle du väl kunna lita på. Egwen har andra plikter, skrattade Rand. En grön syster. Om Bashir bara visste. Shomara uppenbarade sig vid Rands sida med hans linneskjorta och hans rock. Det var ett plagg av fint rött ylle i andoranskt snitt med drakar på den långa kragen och översållad med gyllene lagerblad på kragsnibbarna och längs ärmarna. Shomara var lång till och med för att vara en älkvinna, kanske inte riktigt en handsbredd kortare än han. I likhet med de andra spjutjungfrurna hade hon dragit ned slöja nu, men allting utom ansiktet doldes fortfarande av den gråbruna sjofan. Kar Akarn kommer att dra på sig en förkylning, mumlade hon. Det betvivlade han. För älkrigarna var hettan här kanske inte någonting att tala om, men svetten hade redan börjat forsa ur hans porer nästan lika mycket som när han svingade svärdet. Inte desto mindre drog han skjortan över huvudet och stoppade ned den i byxorna, men lät den förbli osnörd och drog sedan på sig rocken. Han trodde inte att Shomara skulle försöka klä på honom, inte inför andra människor, Men på det här viset kunde han slippa att få långa föreläsningar från henne och Enaila och förmodligen några av de andra tillsammans med Örttet. De flesta Ael såg honom som Kar Akarn och det gjorde även spjutjungfrorna i offentliga sammanhang. När han var ensam med dessa kvinnor som valt att avsäga sig äktenskap, hus och härd och istället viga sitt liv åt spjutet blev allting genast betydligt mer komplicerat. Han förmodade att han skulle kunna sätta stopp för det, kanske, men han var skyldig dem att inte göra det. Vissa hade redan dött för honom och fler skulle det bli. Han hade lovat, så brände honom ljuset för det. Och om han kunde låta dem göra det så kunde han låta dem göra resten också. Skjortan blev omedelbart genomblöt av svett som strax började forma mörka fläckar på rocken. Du behöver ej, Sedena, Randall Thor. Rand hoppades att Bashir visade hälften så mycket envishet ute på slagfältet. Enligt mannens rykte var det så, men Rand hade inte mer än ryktet och några få veckors egen erfarenhet att gå efter. Du har inte råd att låta dem vända sig mot dig, och det kanske de gör, om de inte tror att de har åtminstone några trådar fästa vid dig. Aesir är bedrägliga och det går aldrig att veta vad de ska göra eller varför. Och om jag skulle säga att det finns hundratals Aesir som är redo att stöda mig. Rand var medveten om att andoranerna lyssnade. Han måste vara försiktig och inte säga för mycket. För all del visste han inte särskilt mycket han heller och det han visste var förmodligen överdrifter och förhoppningar. Att det rörde sig om hundratals betvivlade han sannoliken, vilka antydningar Egwen än kom med. Bashirs ögon smalnade. Om det hade kommit en delegation från tornet skulle jag ha vetat om det så. Hans röst sjönk nästan till en viskning. Splittringen? Har tornet verkligen splittrats? Det lät som om han inte kunde tro att orden kom över hans läppar. Alla visste att Juan Sange hade blivit avsatt från Ämelin-tronen och släkt och avrättad enligt ryktena. Men för de flesta var tornets delning bara lösa spekulationer och inte många trodde verkligen på det. Vita tornet hade förblivit helt och enat i 3000 år, ett monument som tornade upp sig ovan alla riken och dynastier. Men den saldenske fursten var en man som tog alla möjligheter i beaktande. När han fortsatte viskade han verkligen och han kom närmare Rand så att inte andoranerna skulle höra. Det måste vara rebellerna som är beredda att stödja dig. Med dem skulle du kunna göra en bättre överenskommelse. De kommer att behöva dig lika mycket som du behöver dem, kanske mer. Men stöd från rebeller, även om de är Aesir, kommer inte att väga till närmelsevis lika tungt som om det kom från Vita tornet. I synnerhet inte hos någon regent. Vanligt folk begriper kanske inte skillnaden, men det gör en kung eller drottning. De är fortfarande Aesir, sa Rand lika tyst, vilka de än är. Och var de än är, tänkte han. Aesir, allas tjänare. Tjänarnas hall är krossad. Krossad för alltid. Krossad. Elaina, min älskade. Utan misskund tryckte Rand ner Luce Tharins tankar. Ibland hade de faktiskt varit till hjälp och bibringat honom kunskap som han behövde. Men nu höll de på att växa sig för starka. Och om han hade haft en Aesir där, helst en gul, de var mest förfarna i helandets konst, skulle hon kanske... Nej, det hade funnits en enda HD som han litat på, även om det inte skett för en kort före hennes död. Och Moraine hade lämnat efter sig ett råd rörande HD. Alla andra kvinnor som bar sjalen och ringen. Jag kommer aldrig att lita på någon HD, sa han med sträv röst. Jag kommer att använda dem eftersom jag behöver dem. Men vare sig de är rebeller eller sitter i tornet så vet jag att de kommer att försöka utnyttja mig. Därför att det är vad Aes Sedai gör. Litar på dem gör jag aldrig, Bashir. Saldanen nickade sakta. Använd dem då, om du kan. Men kom ihåg detta. Ingen förmår motstå att gå dit en Aes Sedai vill ha honom någon längre stund. Plötsligt gav han till ett kärvt skratt. Arthur Hökvinge var den senaste, så vitt jag vet. Ljuset bränner mina ögon. Kanske blir du den andra. Skrapet av stövelsulor mot sten varskodde om att en nykomling anlänt till borggården. Det var en av Bashirs mannar, en bredaxlad ung man med kraftig kroknäsa, huvudet högre än sin general och innehavare till ett ståtligt svart skägg såväl som tjocka mustascher. Han gick som en man mer van vid att ha en sadel under sig än att använda fötterna. Men han styrde elegant undan svärdet han bar vid höften när han bugade sig. För Bashir mer än för Rand. Låt vara att Bashir följde draken återfödd. Men Tumad, det var hans namn, hade Rand för sig. Tumad Aishkan lydde under Bashir. Enaila och tre andra spjutjungfrur spände ögonen i den nyanlände Saldanen. De litade inte helt på någon våtlänning som kom i Kar Akarns närhet. Det är en man som anmält sig vid porten, sa Tumad besvärat. Han säger, det är Masrim Tame, först Bashir.